Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam och avsnittets gäst är regissör, manusförfattare och producent Bo Persson. Han har gjort dokumentärfilm i snart 30 år, ofta tillsammans med konstnären Johanna Helander. Hans senaste dokumentär finansierades i samarbete med Svenska Filminstitutet, Sveriges Television och Film i Väst. Watching the Moon at Night har sedan premiären 2016 visats i USA, flera europeiska länder som Polen och Danmark samt England, och den har prisats av publik och experter var den än visats, utom i Sverige. När det var dags att visa filmen vägrade både SVT och Film i Väst att göra just det. Skälet sades vara bristande kvalitet och att verket kändes ofärdigt. Troligare är dock att filmen rör vid vad som kan kallas tystnadens konspiration. Vad jag lite välvilligt kallar kollektiv kognitiv dissonans. I Sverige möts verk som rör vid temat av tystnad eller svartmålning. Dekonstruktiv kritik lever på att du som lyssnar och gillar det du hör eller av andra anledningar vill att det ska fortsätta verka kan bidra genom Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. På hemsidan aronflam.com hittar du också varor som t-shirts, muggar och hoodies samt boken Det här är en svensk tiger, som om den inte tigs ihjäl förhoppningsvis snart får lika negativa recensioner som filmen Watching the Moon at Night fick i just Sverige. Innan jag presenterar Bo Persson vill jag bara snabbt avge en kort rapport från Tellus till mina vänner på public service. Medan USA drar sig ur Syrien och Turkiet går in, gnuggar Kina och Irans ledarskap sina händer i förtjusning. Jag fruktar en S plus SD-regering efter nästa val, och att oavsett ledarskap så har det redan sålt oss alla till Kina, som inte bara kontrollerar all gruvdrift av sällsynta jordartsmetaller som behövs i våra nya eldrivna bilar, utan även hela förädlingen och produktionen av de här batterierna. Nu vill alltså våra ledare göra oss lika beroende av kinesiska batterier som vi hittills varit av saudisk och iransk olja, samtidigt som Svenska kyrkan propagerar för att göra Greta till helgon. Och jag vet att det låter rätt galet, och jag vill verkligen inte göra en höna av en fjäder, men den senaste reklamfilmen för public service av public service med det olyckliga namnet Höna av en fjäder tvingar mig till det. Filmen handlar om två pojkar som skojar med sin morfar eller farfar genom att stoppa in en fjäder i munnen på honom när han sover och sedan filmar reaktionen, vilket leder till en viral kampanj där Sverige anses drabbat av någon sorts fågelinfluensa som driver människor till bärsärkagång och vansinne. Allt initierat av att Putins trollfabriker tagit videon ur sitt sammanhang och lurat resten av väst. Ett väst vars media och politiker är oförmögna att förstå att allt är lugnt och skönt i det socialistiska paradiset Sverige. Konsekvenserna av Putins virala kampanj blir att Sverigebilden påverkas negativt, vilket får vår kronkurs att rasa. Videon sammanfattas med budskapet att du inte ska lita på andra medier än SVT. Om du tycker jag låter en smula paranoid är jag rädd att du måste se videon med egna ögon. För jag vet ärligt talat inte hur någon skulle kunna beskriva videon på något annat sätt. Vad SVT säger är alltså att du inte kan lita på någon annan nyhetskälla än dem, för då stödjer du Boris Johnson, Donald Trump och Vladimir Putin. Personligen tror jag SVT kanske liveat Boris Jeltsin lite för mycket under kontorstid, om du förstår vad jag menar. SVT har försökt skylla på att filmen gjordes av en extern byrå, som om det gör saken bättre att de outsourcar sitt eget arbete medan de sitter och krökar i en betongkloss på Gärdet. Det gör det inte. Det underliggande budskapet är värre, särskilt om SVT skulle ha rätt om budskapet, för då hänger hela Sveriges värde tydligen på Sverigebilden. Och visst finns det ett visst mått goodwill i ditt namn och goda rykte, ditt varumärke som man kan kalla det för, men ett lands riktiga värde kommer från vad det har och hur det förvaltar det värdet samt innovationskraften. Hur många nya stora företag föds och hur mycket av kompetensen lyckas man behålla eller lockat stanna. Att kronan rasar det senaste året kan mycket väl vara för att omvärlden just nu tittar på Sverige och håller med SVT om att självbilden är allt vi har. I torsdagens Opinion Live mästrades det om varför public service är så bra. Claes Elfsberg bidrog till nyspråket genom att kalla public service skatten för en avgift, vilket kanske är vad det kallas på Skatteverkets hemsida, men en kostnad som dras oavsett om du utnyttjar tjänsten eller inte är inte en avgift. Det är en skatt, oavsett vad de kallar det för. Det är nämligen definitionen av skatt. Det heter heller inte, citat, ökat arbetskraftsutbud, slutcitat. Det heter arbetslöshet. Och det heter inte, citat, tvingande solidaritet, slutcitat, som vår EU-kommissionär Ylva Johansson torgför som begrepp. Det är nämligen en motsägelse i sig själv. Solidaritet är alltid frivillig per definition. Språket är det viktigaste verktyget vi har för att kunna kommunicera med varandra. När ord kan betyda vad som helst betyder inte det du säger någonting alls. Konsekvensen blir att språket raseras och vi blir oförmögna att kommunicera med varandra. Det enda som var tydligt från söndagens partiledardebatt i Agenda, också på public service, var att alla partiledare från vänster till höger var väldigt tydliga med att om du vill ha ett gott liv i det här landet i den väldigt nära framtiden så får du skaffa dig det själv. De var helt eniga om att ingen hjälp kommer att fås från deras håll. De kan inte ens lova dig att de kan förse dig med el. Det kanske inte är vad de sa rent ordagrant, utan det är jag som har begått kremlologi, men det är budskapet de skickar ut. Tråkigt då att de kostar oss så mycket pengar. Det är nämligen pengar som vi medborgare säkert skulle kunna spendera på bättre saker. Public service till exempel får 8,4 miljarder per år med bara en tiondel av deras budget. Alltså 840 miljoner kronor per år, så skulle jag kunna fortsätta göra dekonstruktiv kritik i mer än 10 år till. Du kanske tycker att det låter som en helt sjukt dålig affär för dig som skattebetalare, men då måste jag informera dig om att det är betydligt bättre än den affär du gör idag. Så vill du spara 90%, ge 840 miljoner kronor till dekonstruktiv kritik istället, så får du den i 10 år till. Sen så tror jag faktiskt att jag pensionerar mig och lever gott på pengarna. Bo Persson är regissör, manusförfattare och producent. Hans senaste film Watching the Moon at Night kom ut 2016. Projektet godkändes av Marianne Arne, som när hon var filmkonsulent på Svenska Filminstitutet, det här var mellan 2004 och 2006. Så det tar ju ett tag att få en sån här film godkänd, kan man säga. Själv säger hon att som kommissionär läste hon runt 1000 manus och att ingen hade, citat, den genomslagskraft, den intelligens och den räckvidd som Watching the Moon at Night har. Och hon är övertygad om att filmen förtjänar en stor internationell publik, men ändå får den inte visas på bio i Sverige. Agnieszka Holland, som är filmregissör och styrelsemedlem i European Film Academy, säger att filmen rör vid några av vår tids viktigaste frågor, nutida terrorism och de som ursäktar den, och så vidare och så vidare. Den har redan varit kontroversiell i Sverige. Få har dock fått chansen att se den, vilket gör det svårt att veta om den är så förskräckligt dålig som svenska recensenter, SVT, Film i Väst, Folkets Bio, Elsa-stipendiater och andra har påstått. Mitt eget intryck är att det är en fantastisk film och en fantastiskt viktig film. Bo Perssons film rör vid några av de teser som också återkommer i Det här är en svensk tiger, men Watching the Moon at Night låter framförallt överlevande till terror komma till tals, något de sällan får i debatten om terror. Kanske var det en av anledningarna till att den inte fick visas på SVT. Men det finns säkert fler. För att berätta om filmen och vad som hände sedan får du lyssna på filmens skapare, regissör Bo Persson. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik, Bo Persson.
Tack så mycket.
Jag brukar börja med en väldigt vid fråga. Mm. För jag tror på individualism. Så vem är du?
Ja, alltså egentligen skulle du ringa min psykoanalytiker, men hon är tyvärr, lever tyvärr inte längre. För att det är en fråga som har många bottnar och som det är väldigt svårt att svara på själv. När det gäller yttre biografiska fakta så är jag född i Göteborg 1953 och jag har varit bosatt i flera olika länder. USA, Frankrike, Italien, Polen, Israel. Så att just nu bor jag i Stockholm och huvudsakligen verksam som dokumentärfilmare.
Och du har gjort en hel del dokumentärer i ditt liv också.
Ja, alltså jag började egentligen arbeta med teater. Och från teater gick jag över till film. Och när det gäller dokumentärfilmerna så har jag samarbetat mycket med min vän Joanna Hillander som är bosatt i Göteborg. Så att vi har ett litet oberoende bolag som producerar våra dokumentärfilmer. Och sen samarbetar vi till och från då med Svenska Filminstitutet, Sveriges Television, olika filmfonder, tysk och fransk tv. Allt detta beroende på vad det är för film vi för ögonblicket gör.
Och, men vad har de handlat om, filmerna, tidigare liksom?
Ja, alltså det är en av de filmerna som har visats mest, tror jag, internationellt. Det är en dokumentär långfilm som heter Teater åttonde dagen, som hade internationell premiär 1992, alltså för exakt 25-26 år sedan. Och den handlar om en grupp skådespelare från en experimentell teatergrupp i Polen som heter just Teater åttonde dagen. Och under kommunismen i Polen så hade de i princip yrkesförbud. Och sen under det så kallade krigstillståndet i Polen så lyckades de efter mycket om och men ta sig till Västeuropa och arbetade i exil, huvudsakligen i Italien. Och sedan återvände de till Polen i samband med kommunismens fall och det demokratiska genombrottet, om vi kallar det så, 1989. Och den här långfilmen då följer de här skådespelarnas liv före, under och efter omvälvningen i Östeuropa. Så att den handlar, kan man säga, också om konstnärens förhållande till den politiska makten, konstnären i exil, konstnärens arbete underjordiskt i ett totalitärt system som Polen var då. Och när den hade premiär då så fanns det stort intresse för de här frågorna internationellt. Den visades på alla de stora filmfestivalerna runt om i världen och på biograf i Sverige också. Det var lättare då än nu att visa dokumentärfilmer på biograf i Sverige, så att jag minns den gick samtidigt där på biografer både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och det var stort intresse för de frågor som filmen väckte, och vi gjorde ett seminarium nere på dåvarande Orionteatern under rubriken Konstnärens roll i den demokratiska omvälvningen i Östeuropa, med bland annat Vladimir Bukovsky, som ju var en av grundarna, om inte grundaren, av den demokratiska oppositionen i Sovjet en gång i tiden på 60-talet. Miklós Harasti från Budapest som var nyckelperson när det gällde att bygga upp dissidentrörelsen i Ungern. Så att de kom till Stockholm på vår inbjudan, och det var ett mycket omskrivet och uppmärksammat seminarium. Jag tror lite grann en chock för många i den svenska kulturvärlden och bland intellektuella, för att det fanns ju också en slags stereotyp att just konstnärer och intellektuella alltid hade varit mot makten i de forna kommuniststaterna. En slags romantisering av konstnären och de intellektuella. Men fallet Bukowski och Harasti och andra som var här då, de visade ju väldigt tydligt att de dissidenterna, det var undantaget. Det var ett fåtal människor på 60-70-talet som samlades i ett kök i Moskva eller Prag eller Budapest och startade samistatförlag och byggde upp liksom på vissa ställen också underjordiska strukturer som sen blev oberoende fackföreningar och så vidare. Men det började med väldigt, väldigt få människor, medan flertalet, tyvärr, intellektuella och konstnärer valde att samarbeta med makten i respektive samhällen. Så att på det sättet tror jag det seminariet hade en viss upplysande funktion.
De var medlöpare, alltså konstnärerna, bakom järnridån?
Många var det. Mm. Alltså, man kan inte säga att alla var samarbetsmän, men man kan absolut inte säga att alla var motståndsmän. Nej. Det är det jag vill säga. Och att motståndsmännen var färre än samarbetsmännen.
Ja, jo,
och det är en intressant observation som ju inte bara gäller de länderna naturligtvis, utan att det är ofta ett privilegium för ett fåtal att ifrågasätta makten.
Privilegium kan vi ju diskutera om det är. Men när jag går igenom din tidigare produktion, som då till min stora sorg inte är så lätt att få tag på via internet, så är det ändå en tydlig sak som syns. Och det är ju just att du verkar nästan patologiskt fascinerad av dissidenter.
Nej, alltså jag värjer mig mot det här med patologiskt. För, okay. att tänka fritt och är absolut inget sjukdomstillstånd, utan det är väl snarare tvärtom. Alltså att,
men varför är det så många som inte gör det då? Och så få som gör det?
Ja,
men
då är det de som
menar
har problem.
Menar du att majoriteten är sjuk?
Nej, jag använder sällan eller aldrig just de begreppen. Alltså att sjukdomsförklara någon. Det var ju sånt som den sovjetiska ledningen gjorde med de oppositionella där.
Hon kallade dem sjuka, det var första steget, ja.
Och Vladimir Bukovskij, alltså min vän sedan 40 år tillbaka, som jag nämnde just om, som var med på det seminariet och som också är med i Watching the Moon at Night. Han tillbringade ju sammanlagt, tror jag var 12 år i sovjetiska fängelser och Gulagarkipelagen, varav vissa av de här åren på psykiatriska kliniker, där han tvångsintogs av Brezhnevs läkare, om man säger så. Så att ingenting skulle vara med främmande att just sjukdomsförklara vare sig de som är medlöpare eller de som är motståndsmän. Jag tycker inte man ska använda sådana begrepp i de här sammanhangen.
Hur skulle du beskriva det då?
Varför människor blir motståndsmän eller dissidenter eller varför jag är intresserad
båda de delarna. Alltså varför blir människor det ena eller det andra?
Ja, det där är ju en väldigt stor fråga och det finns inga enkla svar på det där naturligtvis. Och det ser olika ut i olika länder vid olika historiska skeden naturligtvis. Någonting som jag har intresserat mig för till exempel, det är just om vi tar till fallet med Polen och ser till de polacker som räddade judar under förintelsen. Vilka var det? Och vad hade de för motiv? Och hur gick det för dem sen? Det är ett sånt case study av människor som är beredda att sätta sitt eget liv på spel för att göra någonting som de tycker är rätt. Och det finns ju olika studier över det där, men och jag också i olika sammanhang diskuterat det med yrkeshistoriker. Man brukar komma fram till att det var ofta människor som, alltså det var från alla samhällsklasser, alla yrken, och det som de eventuellt hade gemensamt var att de i någon mening var outsiders innan de ställdes inför det här valet att antingen rädda eller förråda sin judiska granne. Så att, men alltså det är väldigt svårt att se något. Så det varierar väldigt mycket.
Så en sak kan vi i alla fall vara överens om. Det har upptagit det mesta av ditt liv, den här frågan.
Ja, det vet jag inte om det har upptagit det mesta av ditt liv. Men jag tycker det är en väsentlig fråga som jag ofta återkommer till.
Uppenbarligen. Och sen så blev du också, i och med den senaste filmen här, dissident själv. För du har ju gjort en dokumentärfilm som heter Watching the Moon at Night. Och den har jag sett. Och den är fantastisk. Det är en jättebra dokumentärfilm.
Tack så mycket. Alltså, jag tror inte att jag blev dissident genom att göra den filmen. Eller på grund av att den filmen stötte på vissa problem att bli visad i Sverige. Utan jag har nog, åtminstone sedan tonåren, ofta gått mot strömmen. Och mot de gängse normerna när det gäller olika frågor. Så att det där har jag nog med mig sedan många år tillbaka.
Jag förstår, men det är ändå, jag kanske ska fråga, vad är Watching the Moon at Night för film? Vad är det du har gjort?
Ja, alltså på ett sätt, Watching the Moon at Night det är en film där Johanna Elander, min medregissör, och jag försöker ge en plattform åt offer för terrorism och offer för antisemitism i olika hörn av världen. Från Mellanöstern till 9-11 till Moskva och Spanien och Nordirland och så vidare.
Varför blanda ihop de två olika sakerna? Offer för antisemitism och offer för terrorism?
Ja, alltså det är ju så att jag känner inte att vi blandar ihop det, utan till exempel om vi går till mitt eget liv, en av de mest omskakande händelserna i min ungdom, det var händelserna i München 1972.
Vad hände där då?
Då den arabiska terrororganisationen Svarta september mördade israeliska idrottsmän i Tyskland. Och det var ju ett...
Under OS också?
Under olympiska spelen, inför världens tv-kameror. Så att där är ju ett exempel på just där terrorism och antisemitism går hand i hand. Så att det är inte så att jag blandar samman det. Det är snarare så att ofta, men inte alltid, så finns det ett inslag av explicit eller implicit antisemitism i den samtida terrorismen. Inte bara i Mellanöstern när vi talar om de arabiska terrororganisationerna, utan även till exempel i, vi kan ta Bader-Meinhof-gruppen i Tyskland på 70-talet som ju...
Och de var socialister?
De var socialister, marxister, maoister och vänner och medarbetare till de palestinska terrororganisationerna. Och även IRA till exempel har ett väldigt tvetydig historia när det gäller de här frågorna som hela Irland har. Och så vidare, så vidare.
Så att, och Irland var ju så kallat neutrala under kriget.
Ja. Det är påfallande tycker jag, och jag har samtalat med många historiker om det här också som yrkesmässigt har forskat kring den samtida terrorismen. Att skrapar man på ytan lite grann, nästan från vilken terrororganisation som helst, så hittar man en antisemitisk program. Inte bara hos Al-Qaida och Islamiska staten, men nu.
Utan alltså där man kan förvänta sig högerextrema grupper, men även det som då kallas mer vänsterextrema.
Ja. Ja,
vänsterautonoma grupper.
Mm.
Watching the Moon at Night är alltså en film där du talar med de överlevande från terrorattacker.
Mm.
Eller sådana som har förlorat en nära anhörig i terrorattacker. Mm. Och den här filmen finansierades då av SVT, Film i Väst och Svenska Filminstitutet.
Ja, alltså från början om du har tid så kan jag berätta en liten förhistoria. För att många år innan den här filmen kom till så hade Johanna Helander och jag ett förslag på att göra en film om Sverige under andra världskriget. Och hur man i Sverige undertryckte sanningen om förintelsen. Och det var en film vi skulle göra tillsammans med den historikern Walter Lacœur, som gick bort tyvärr förra året. Och som har skrivit en fantastisk bok som heter The Terrible Secret. Om hur inte bara Sverige utan stora delar av västvärlden och naturligtvis Moskva undertryckte sanningen om förintelsen 1941-42. Så att vi drev det projektet gentemot Filminstitutet, TV, Sveriges Television och andra. Och jag minns mycket väl alltså med vilken, det här måste ha varit slutet på 90-talet, någonting sånt där. Men det var omöjligt att få förståelse eller få stöd, vare sig från Filminstitutet eller från SVT, att det här var en relevant fråga. Och Walter Lacœur, den här historikern då, som jag också medverkar i Watching the Moon at Night, han var också min mentor kan man säga under 25 år när det gäller samtidshistoriska frågor.
Han är känd som professor Pepp, Mr. Optimist.
Ja, nej, tvärtom. Han var pessimist. Han säger det i filmen också. Han brukade citera då det, alltså att pessimisterna överlever och optimisterna har det mycket svårare. Och då tänkte han lite grann på, eller tänkte huvudsakligen på sin egen uppväxt i Nazityskland. Eller han var ju född under Weimarrepubliken, sen kom Nazityskland, han gick på gymnasiet där och förstod att han måste lämna Tyskland för att överleva helt enkelt. Han försökte komma till Sverige men stoppades i Helsingborg. Så där missade Sverige en stor professor.
Till?
Och han lyckades ta sig till dåvarande Palestina. Hans föräldrar fick inte visum dit av britterna som vi stoppade den judiska invandringen till Palestina då. Men han kom dit som 17-åring. Men han brukade säga det att de som av hans generationsvänner i Tyskland som inte överlevde, de var ofta optimister. De sa så här att förr eller senare kommer världen att sätta ett stopp för Tredje riket. Och dessutom har det blivit så eländigt nu. De tänkte tänkte på, alltså under åren 37, 38 och så vidare, att värre än så kan det väl inte bli. Så att optimismen gjorde att de inte gjorde allt för att ta sig ut ur Nazi-Tyskland och rädda sitt liv. Och det är det han syftar på. Det är ju också någonting som har en viss relevans i många sammanhang, det här att människor vill ofta hemfalla åt önsketänkande när det gäller olika hot som de står inför. Både hot mot personlig mening och, men även hot som det öppna samhället i den mån det finns står inför. Hot från fascism eller terrorism och liknande. Att man hemfaller lätt åt ett önsketänkande och vilket naturligtvis bara förvärrar problemen.
Ja, och titeln till filmen Watching the Moon at Night kommer från en dikt av en Nobelpristagerska.
Ja, Watching the Moon at Night, den hämtade ju en dikt av den tyvärr numera bortgångna underbara polska författarinnan Wisława Szymborska, som fick Nobelpriset 96 var det väl. Och Johanna och jag umgicks mycket med Wisława Szymborska, och hon sa ivrigt när vi förberedde den här filmen att vi fick gärna ha hennes dikter med i filmen. Hon kunde läsa in dem själv för vår film, vilket hon också gjorde. Så att det är tre av hennes dikter med i filmen. Två som hon läser själv och en som Ludvig Josefsson läser. Och dikten Watching the Moon, dessa handlar om, förenklat, om några terrorister som ägnar sig åt olika triviala vardagssysslor strax innan de ska genomföra ett blodigt terrorattentat. Och nu talar de då om det här med förhistorien till Watching the Moon at Night. Alltså att, så den här filmen som vi försökte göra men inte fick göra.
Den om andra världskriget
och undertryckandet av, eller mörkläggning av förintelsen i Sverige och andra västländer.
Det som brukar kallas för tystnadens konspiration.
Ja. Walter Lacour har för övrigt skrivit en bok som heter, den heter väl just Conspiracy of Silence, tror jag. Det blev en slags, då återkom vi till Walter Lacour flera år senare, efter det att 11 september hade inträffat och många andra omvälvande terrorattentat, och diskuterade med honom just den samtida terrorismen, den samtida antisemitismen. För att Walter hade skrivit, han var det kanske the grandfather, som han ibland blev hänvisad, uppkallad, av samtida studier av terrorism internationellt i forskarsamhället. Och så att han var synnerligen sakkunnig på det området. Och samtidigt hade han skrivit om antisemitism, redigerat en stor encyklopedia om the Holocaust och så vidare. Så att han var, man kunde inte tänka sig en bättre, mer sakkunnig historisk rådgivare till en film om samtida terrorism och antisemitism än Walter Lacour. Så att det där projektet växte fram, så la vi fram det som ett förslag då, först till Svenska Filminstitutet. Och vi hade turen då att författarinnan och regissören Marianne Arne var en av långfilmskonsulenterna just då. Hon visade omedelbart intresse för att ge stöd till den här filmen. Och det var så, så att säga, vi kom igång med projektet. Sen så både vi och Marianne Arne från Filminstitutet ville naturligtvis att vi skulle ha Sveriges Television med, eftersom det är det största och viktigaste visningsfönstret för den här typen av filmer i Sverige.
Och det här var runt 2006?
Ja, det var nog åren därefter. Mm. Och så Marianne Arne då på Filminstitutet och vi träffade gemensamt då företrädare för Sveriges Television för att försöka få med dem som antingen som medfinansiär eller medproducent, eller att de skulle förvärva visningsrätten eller någonting sådant. Och det visade sig väldigt problematiskt. Dokumentärredaktionen i Stockholm sa omedelbart nej efter ett gemensamt möte uppe på Filminstitutet. Men efter många om och men så sa TV Göteborg, SVT Göteborg, genom sin dåvarande chef för de här frågorna, ja till att vara medfinansiär till filmen. Och sen gick också den regionala filmfonden som heter Film i Väst in som medfinansiär. Så att då hade vi Svenska Filminstitutet som huvudfinansiär, Sveriges Television och Film i Väst, och naturligtvis vårt eget bolag då, för att när man gör en film och den här karaktären, så måste man räkna med att det egna bolaget står för väldigt mycket av kostnaderna som man sen inte nödvändigtvis kan ta ut som ersättning eller så. Men både Marianne Arne på Filminstitutet och Johanna Elander och jag som upphovsmän till filmen ganska snabbt erfor, det var att SVT då, de personerna vi hade kontakt med, upplevde det här projektet som kontroversiellt.
Och det som presenteras då, det kontroversiella, det är att du vill ge terrorismens offer en röst i en film.
Ja, alltså som du vet, så i sådana här sammanhang så är det ju i Tystnadens Republik Sverige ofta så att människor säger inte vad de tycker, utan man får avläsa mellan raderna vad de anser. Vad som var uppenbart var att, vad som var klart var att en av de här företrädarna på TV sa att det är mycket mer spännande, ger mycket större tittarsiffror att göra en film om terrorister. Och orsaken till att vi inte vill göra det är naturligtvis att vi vill göra en film om, där vi gav röst eller gav en plattform åt terrorismens offer att komma till tals. Eftersom det finns hur många nyhetsinslag och reportage som helst om bödlarna, om mördarna, om terroristerna. När Bin Laden hade någon slags videorelease från Afghanistan på något nytt tal, så sändes det på alla tv-stationer över hela världen. Och det där upplevde vi som väldigt stötande och som ett stort problem att massmedia fungerade på det sättet
som en
megafon för terroristerna.
Mm.
Och medans offren, om vi nu använder det begreppet offer, det är ju ofta man kan fråga sig om det är just ordet offer man ska använda, för att de som är offer för terrorism och som medverkar i vår film, de ser inte sig själva egentligen som offer på det sättet som man ofta använder lite schablonmässigt termen offer, utan de har ju förmågan också att, som är med i filmen, att sätta in vad som har hänt i ett visst sammanhang och resa sig över omständigheterna på något sätt.
Så överlevande är ett bättre ord.
Ja. Precis, det tycker jag. Alltså, Marianne Arne har vittnat om det i olika offentliga sammanhang, om hur hon blev också kontaktad av de här personerna på SVT som verkligen undrade om vår film. Jag minns inte exakt, det kan Marianne svara på hur de formulerade sig, men budskapet var i alla fall att är det inte det här för kontroversiellt, och är det inte så att det är en film kan bara uppfattas som islamofobisk och så vidare. Det där var ju mycket i svang de åren. Så att hon förstod inte riktigt.
Och din film Watching the Moon at Night handlar ju inte bara om islamistisk terrorism, utan den handlar ju om allt från vänsterextremism till högerextremism till islamism.
Absolut. Men det fanns då, jag tror att det var, alltså det är många som har sagt det, att det kanske börjar krackelera lite grann i Sverige, möjligtvis. Men för några år sedan så var det väldigt, det fanns en slags, vissa kallade åsiktskorridor då i de här sammanhangen, att så fort någon skrev om radikal islamism och islamistisk terror i Sverige, eller som i vårt fall ville ta upp det som en del av den samtida terrorismen, så stämplades man som islamofob, vilket är naturligtvis fullständigt absurt. Vi har tre muslimer med i vår film, och de är de främsta kritikerna av radikal islamism.
Vilka är de?
Ja, det är dels en kvinna, Sharifa från Algeriet. En underbar kvinna som bor kvar i Algeriet trots att allt hon har gått igenom. Alltså hennes bror och syster mördades av deras grannar, kan man säga. Mot bakgrund av att grannarna som var islamister, det vill säga förespråkade en islamistisk republik i Algeriet, tyckte att Sharifa och hennes familj, som var muslimer, inte var tillräckligt islamistiska. Så att de mördade då Sherifas bror och syster. Hon lyckades själv fly undan i sista stund och gjorde sen som sin livsuppgift att verka för sanning i Algeriet om de här händelserna som ju var väldigt vanliga under 90-talet. Alltså det är sammanlagt ungefär 200 000 offer för terrorism i Algeriet under de här åren. 200 000. Och många av offrens familjer blev väldigt marginaliserade i Algeriet. Mördarna ställdes inte inför rätta utan kunde gå fria och offrens familjer kunde möta mördarna på byns café. Mm. Det var en väldigt naturligtvis skakande erfarenhet för Sherifa, så att hon har vigt sitt liv efter det här åt att försvara terrorismens offer i Algeriet och blivit också åkt in och ut ur fängelse. Så hon är en av de så att säga så kallade muslimska rösterna i filmen. En annan är Ramin från Jahan Beglo från Iran som fängslades av regimen i Iran. Dels för att han verkade för en slags demokratisk opposition i Iran, men också för att han offentligt tog strid mot Ahmadinejad, den dåvarande iranska presidentens förintelseförnekande.
Det är ju en del av den iranska statens doktrin. Mm. Det är ju faktiskt inskrivet officiellt att Iran förnekar förintelsen som nation alltså. Mm.
Så Ramin hamnade i fängelse då och lyckades till slut efter lång tid i isoleringscell bli fri tack vare olika Amnesty International och andra organisationer som verkade för till hans försvar. Så numera bor han i Kanada och Indien. Men han talar ju i vår film om hur han alltså verkade mot förintelseförnekandet i Iran och varför han gjorde det. Den tredje muslimska rösten, det är Sudi Yasser, som vars föräldrar kommer från Syrien. Han är läkare och bosatt i USA och han efter 11 september så kände han som en, ska man säga, en moralisk plikt att ta upp just den radikala islamismen i USA och internationellt och ställa krav, eller vad man ska säga, på muslimska grupper i USA att klart och entydigt ta avstånd från islamismen. Och han har varit liksom en viktig röst i USA på det sättet. Så det är Sherifa, Ramin och Sudi.
Och de är ju muslimska dissidenter. Precis. Inom den muslimska kultursfären. Precis. Och det är ju sådana väst borde ge sitt stöd till.
Precis.
Tycker man.
Precis. Och
men de får inte så mycket stöd.
De får väldigt lite stöd. De knappt något stöd. Alltså Sudi är ju den som han har i upprepade tillfällen försökt få möjlighet att vittna inför så olika politiska sammanslutningar i Washington till exempel och inför State Department och presidenter om hur dissidenter inom islam ser på de här frågorna. Och han har haft väldigt, väldigt svårt att få människor som lyssnar på honom. Så att det är väldigt tragiskt. Och jag har framkastat idén då till flera svenska riksdagsmän att de borde bjuda in just de här tre personerna eller andra personer i den tyvärr mycket lilla krets av dissidenter som vågar framträda offentligt i de här kretsarna till Sveriges riksdag och upplysa svenska riksdagsmän om de här frågorna. Men det är ingen som har nappat på det ännu.
Nej, vi får se om det kommer en inbjudan då. Därför att tittar man på filmen så undrar man ju också så här, var kommer terrorismen ifrån, den moderna terrorismen? Och du ger ju om inte ett svar så flera fingervisningar och flera av de röster som framträder i filmen har ju egna idéer om var den kommer ifrån. Mm. Och det hänger ju ihop väldigt mycket med andra världskriget och Sovjet. Mm. Alltså det kalla kriget som kom att ersätta andra världskriget efteråt.
Mm. Jo, alltså vi säger ju redan i öppningen av långfilmen det att vi talar inte om terrorismen i singular, utan vi talar, Walter Lacœur säger det att terrorismen kan komma från höger, den kan komma från vänster, den kan komma från religiöst håll, från nationalistiskt håll, eller ofta är det en amalgam eller en blandning av de här sakerna i olika terroristgrupper, i olika nationer, i olika skeden under efterkrigstiden till exempel. Och det där tror jag är väldigt viktigt, att man har den här, att man ser nyanserna mellan olika grupper på det sättet. Och vad vi också tar upp är, genom till exempel vårt samtal i filmen med André Glucksmann, en fransk filosof som tyvärr också har gått bort nu sen filmen hade premiär. Och det är vad han och vi kallar för den samtida terrorismens faddrar. Men det menar han så att de olika terroristgrupperna ofta eller nästan alltid har antingen iscensats och sen finansieras och får vapen av olika stater som ofta själva kanske är medlemmar i FN och så vidare. Då tänker den på Iran bland annat.
Pakistan,
Saudiarabien, dåvarande Sovjetunionen, nuvarande Ryssland, för att nämna några.
Mm.
Och där är ju en geopolitisk bakgrund till de utmaningar som vi står inför när det gäller den samtida terrorismen. Man kan inte liksom, man måste så att säga i någon mening paralysera, som Glucksmann säger, de här faddrarna om man ska besegra de lokala terroristgrupperna.
Så på ett eller annat sätt så måste man verka för regimbyten i Iran, Ryssland, Pakistan, Saudi, om man vill få till ett slut på internationell terrorism idag.
Ja, det tror jag, så tror jag man måste se på det, för att...
För efter andra världskriget så var det ju en massa människor som hade deltagit på alla möjliga sidor och begått fruktansvärda brott som inte dömdes.
Mm.
Och många av dem tränade sen av Sovjetunionen för att bli deras säkerhetstjänster och soldater i ockuperade länder. Och sen föll muren och de hade överfört sina kunskaper till nästa generation. Och där är vi idag.
Alltså det är ju det vi tar upp i ett kapitel i filmen, och säkert någonting som är okänt för många i Sverige, men det borde vara känt. Det är just till exempel kopplingarna då mellan han som då var ledare för den så kallade palestinska rörelsen,
Muftin. Mufti Haj Amin al-Husseini.
Du känner till honom, men många gör inte det. Och han spelade ju en väldigt olycklig roll, om man uttrycker det så, under andra världskriget, som han tillbringade i Berlin som medarbetare till Tredje riket. Och alltså han arrangerade radiosändningar som var i princip då propaganda för Tredje riket, och han framförde i alla sammanhang där han fick möjlighet, även i möten med Hitler, nödvändigheten av att göra Mellanöstern fri från judar. Och efter kriget så han organiserade bland annat också SS-bataljon i
Bosnien.
I Bosnien. Och just att på grund av det så var Jugoslavien väldigt mycket på hugget efter kriget och ville få honom ställd inför rätta i Nürnberg till exempel, eller i någon annan krigsförbrytartribunal. Men han tog sin tillflykt till Frankrike, och fransmännen var behjälpliga med att han sen kunde fly till Egypten, där han hälsades av det muslimska brödraskapet då som en hjälte.
Hassan al-Banna och den dåvarande kungen Farouk.
Och han blev ju sedan, även efter kriget fram till sin död, en fixstjärna för många inom den så kallade palestinska rörelsen. Yasser Arafat prisade honom vid otaliga tillfällen. Och där finns det ju en koppling då direkt mellan andra världskriget, nazismen och till exempel flera av de här arabiska terrororganisationerna som verkar idag i Mellanöstern och som fortfarande hyllar Mufti som sin
förbundsstat. Och många av dem finansierades ju under kalla kriget av sovjetstater, av den enkla anledningen att sovjetstaterna med kalla krigets binära logik liksom hade delat upp världen mellan demokratier och diktaturer.
Alltså det har ju börjat rullas upp och publiceras flera böcker om vad som hände, till exempel också med de tyska nazisterna efter kriget. Alltså det tragiska är ju att det verkar som USA och Sovjetunionen gjorde en deal där Sovjetunionen tog hand om x antal nazister och USA tog hand om x antal nazister och inlämnade dem i sina respektive
rymdprogram, säkerhetstjänster, precis. Vapenprogram, underrättelsetjänster. Ja.
Klaus Barbie är ju ett sånt känt exempel, alltså den som där CIA då, eller den amerikanska administrationen, skrev om den här nazistiska förbrytarens historia och använde honom sen i Latinamerika för att hjälpa till att förhöra och tortera människor i olika länder där. Han blev ju sedermera den franske advokaten Serge Klarsfeld, bland annat, vars far mördades i Auschwitz, ville gärna så att säga, på klarhet i den här Klaus Barbies öden och lyckades till slut efter många om och men få honom utlämnad från Bolivien till Frankrike där han ställde sin förrätta. Men, och det finns ju det motsvarande på den sovjetiska sidan. Och det är ju väl dokumenterat just hur den dåvarande sovjetiska säkerhetstjänsten och den politiska ledningen utbildade och finansierade och gav vapen till PLO och motsvarande organisationer där under 70-talet till exempel. Och så det här är olika faddrar på olika plan i dåtid och nutid. Så vi tar upp den dimensionen också i Watching the Moon at Night. Men framförallt så vill vi ge en plattform för de här, till exempel Arnold Roth i Israel, vars dotter mördades av Hamas 2001 i augusti.
Men också Lars Bergander.
Lars Bergander.
Johanna Berganders far.
Precis.
Som mördades på Bali. Hon är ju svenska.
Precis, precis. Och andra personer som har befunnit sig i sådana situationer som Arnold Roth och familjen Bergander. Och ofta blir de, alltså offren blir ju då, de blir marginaliserade i det offentliga samtalet. Och det finns, jag minns jag var till exempel 2008, det är 10 år sedan drygt nu då, just med Arnold Roth i New York, då FN för kanske första och sista gången försökte organisera en stor konferens om till stöd för terrorismens offer. Och man hade försökt, olika personer hade förberett det här under lång tid och alla FNs medlemsstater skulle då medverka på något sätt. Men det, så blev det naturligtvis inte, för att många, om inte alla arabstater förutom Jordanien tror jag, vägrade att medverka i konferensen eftersom Arnold Roth som far till en judisk klicka skulle tala på konferensen. Eftersom enligt deras syn på saken så fanns det inga civila israeliska offer för terrorism. Och den här konferensen som skulle vara en kraftsamling blev liksom ingenting. Va? Och jag minns att jag talade med svenska utrikesdepartementet om vem som skulle företräda Sverige på den här konferensen. Och då fick jag svaret, vilken konferens? Jo, men det ska vara en konferens där då i New York om de här frågorna. Och jag vet att de har skickat en inbjudan till Sverige också att officiellt medverka. Ja, men det kände de inte till. Och jag tror jag har sparat anteckningarna från den tiden. Och det var just så nästan komiskt hur man från svensk sida uppenbarligen ville låtsas som att den här konferensen inte fanns. För att då skulle man eventuellt tvingas ta ställning till huruvida man...
När var det här?
2008. Till slut när vi var där så tror jag kom ner en kille från Sveriges FN-konsulat i New York proforma på konferensen. Och, men jag tror inte det skrevs någonting om det i Sverige. Och,
men nu ska ju Stefan Löfven ha en egen konferens om förintelsen, ja, i Malmö. Den, precis, bästa staden att välja.
Det har ju funnits en ovilja på många olika plan att diskutera just offrens situation. Juridiskt, politiskt, ekonomiskt, allt vad du vill. I Frankrike så ser det delvis annorlunda ut, för att där finns det också en lagstiftning som ger offer för terrorism ett automatiskt
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Död efter en attack till exempel. Med alla dess fel och brister när det gäller den franska lagstiftningen om detta så är det i alla fall betydligt bättre än vad det ser ut i många andra länder.
Och det visar ju medborgarna i alla fall att staten bryr sig på något sätt.
Ja.
Även om de inte gör det helt korrekt så har de i alla fall skickat den signalen.
Ja, precis. Och det är också så att det är liksom ett antal där. Det är lite som jag talade om dissidenterna i Östeuropa på 70-talet. Alltså att det är ett fåtal individer i Frankrike. I Frankrike är det en kvinna som heter Françoise Rudetsky som själv var terroroffer och som har under år ut och år in uppvaktat franska parlamentsledamöter, senatorer, presidenter om nödvändigheten att ha en lagstiftning som ger någon form av stöd till terrorismens offer. Och sen har det ju varit mycket attacker naturligtvis i Paris och i övriga Frankrike även då på 80-90-talet då. Så att
nu gäller ju inte det här bara judar. Vanliga fransmän har ju som sagt ingenstans att fly. Men judarna har ju börjat lämna Frankrike. Så mycket är ju uppenbart.
Absolut.
För de känner ju att de får inget gehör. Och de har hållit på väldigt länge.
Mm, absolut. Och det är sällan eller aldrig skulle jag vilja säga att staten, oavsett om det är den franska staten eller svenska staten, tar några egna initiativ för att skydda medborgarna i sådana här frågor. Utan de i bästa fall kan en grupp individer eller en folkopinion tvinga politiker att genomföra vissa åtgärder till stöd för terrorismens offer eller antisemitismens offer. Men det är upp till oss som individer att sätta den pressen på statliga myndigheter i så fall och i förhoppning om att de gör någonting.
Ja, den förhoppningen grusades ju i alla fall när det gäller Watching the Moon at Night och visningsrättigheterna i Sverige. För den här samfinansierades ju då med SVT och med Folkets Bio. Eller? Ni hade ett letter of intent från Folkets Bio. De hade lovat att visa. Det är alltså distributionsavsikt.
Ja.
Ja. Och då har de lovat att visa filmen.
Ja.
Ja, och det är ju väldigt bra för er som filmmakare. För då vet ni att ni har ett ställe att visa den här filmen på. Så att ni kan tjäna pengar.
Inte primärt för att tjäna pengar. Men för att nå ut med filmen.
Jo, men det är ju det vi som sysslar med sånt här alltid vill.
Ja.
Men du förstår ju också, liksom jag, att du måste ju betala hyran.
Precis.
För ni fick den godkänd av Marianne Arne på Filminstitutet.
Absolut.
Och det här, hon var konsulent 2004 till 2006.
Ja, det var det kanske. Det var de sista stöden som hon beviljade i alla fall innan de mönstrade av. Och sen brukade det ju ta då ett antal år innan filmen, om det är en långfilm till exempel.
Och hon fick med SVT och då var det dokumentärredaktionen på SVT Göteborg som tog in er. Men den avvecklades sen.
Precis. Det kanske är svårt för människor som inte håller på med film och tv att förstå hur tv-fabriken till exempel fungerar i sådana här sammanhang. När det gäller vår film så var stödet från Filminstitutet absolut avgörande för att det var också mycket större än det ekonomiska stödet från tv. Det ekonomiska stödet från tv var kanske en tiondel av Filminstitutets stöd. Men SVT var viktiga för oss för att få filmen visad. Vad som hände då var att
Lars Säfström.
Ja, först så avvecklade, som du sa, dokumentärredaktionen i Göteborg som var vår partner då, utan att vi blev informerade. Så vi skickade brev till dem, ingen svarade på breven.
Nej, de fanns ju inte längre.
Och då tänkte vi att men det är väl en vanlig byråkrati. Man skickade brev och så får man svar ett år senare. Så brukar det ofta vara på tv. Så att först så...
Det vände fort i hockey, som man säger.
Vi visste inte om det, va? Vad som hade hänt där.
Ja.
Förrän vi blev kontaktade av plötsligt en man på SVT Malmö. Och de hade ju aldrig varit inblandade i den här produktionen.
Och det var Lars Säfström.
Det var en man som hette Lars Säfström. Och han kontaktade först Johanna och utan att presentera sig så sa han till Johanna där att vad är det här för jävla terroristfilm ni håller på med? Och Johanna Helander, hon visste inte vem mannen i fråga var. Och hon har ganska mycket skinn på näsan för att hon satt i fängelse i Polen 68. Utsatt för den antisemitiska kampanjen där. Men hon blev ändå skakad över det här samtalet. Över att han var så brutal. Och hon hänvisade honom till mig då i Stockholm. När jag talade med honom så gick han på samma sätt. Och så sa han också det att han hade ju då läst manuskriptet eller synopsis eller vad det så kallade. Han hade ju inte sett film för den var under arbete då. Men det var tydligen tillräckligt för honom att säga det att ni måste absolut framställa USA och Israel som lika stora terrorister som Al-Qaida.
Varför det? Sa han varför?
Nej. Jag registrerade då att han satte sig över public service egna regler. För att enligt avtalet så har SVTs redaktörer inte någon stöd för att på något sätt påverka innehållet eller formen de filmer där de har en minoritetspost på det här sättet.
Nu är ju vare sig du eller jag, ungar, du vet ju liksom jag att de försöker ju ändå. Men den här Lars Sävström, det var inte första gången han försökte göra det, därför att han blev fälld i granskningsnämnden 2006, alltså några år innan det här, för att han hade visat en 4 timmar lång hyllning till Fidel Castro på Fidel Castros födelsedag, vilket då fälldes i granskningsnämnden för opartiskhet. Brott mot opartiskhet, brott mot opartiskheten ska man säga. Det är nog mer korrekt.
Precis.
Så han ringde er.
Han ringde och kontakt med oss och sa att han har nu tagit över det här projektet inom SVT. Och han tyckte då att vi skulle beakta hans synpunkter på USA och Israels roll i den samtida terrorismen. Alltså, vi är ju inte oskuldsfulla, Johanna och jag, men det var ett så flagrant brott mot ändå idén om public service. Och när vi inte, för att göra en lång historia kort.
Alltså, och det var också från SVT Malmö, en stad som inte har några som helst problem med antisemitism eller att judar flyr i massor.
Precis, det var liksom lite ironiskt att han ringde just från Malmö.
Ja.
Och när vi då inte sen följde hans... Han uppträdde som en politisk kommissarie kan man säga. Alltså någon som griper in för att se till att man följer en viss politisk ideologi i det som man gör. Och det var ju väldigt... Min bedömning är att det var inte bara med oss som han gjorde det här. Utan han har säkert gjort det vid många andra tillfällen. Och där har filmarna kanske... Av rädsla för att inte få sin film sänd eller rädsla för att inte få samarbeta med SVT i framtiden anpassat filmen efter eventuella ideologiska påtryckningar från honom eller någon annan på SVT-dokumentär. Det har jag i alla fall hört också från olika kollegor inom branschen som säger sådana saker. Och, så att jag tror att han blev nog paff att vi inte lyssnade på hans...
Han var van att få sin vilja igenom.
Jag skulle tro det. Jag skulle tro det. Och det är ju tyvärr så att om vi nu tar det här då så finns det... SVT är ju en viktigt visningsfönster för svenska dokumentärfilmare. Och därför så har de ofta ett slags maktöverläge, eller man ska säga, i förhandlingar med enskilda så kallade fria filmare, även om de fria filmarna har stöd från Filminstitutet. Tyvärr så finns det en slags utpressningssituation ofta där som många filmare som inte vill framträda nödvändigtvis offentligt hamnar i en sån situation att de vågar inte protestera mot SVT för att de är rädda att inte få nya samarbeten med Sveriges Television. Och det är ju naturligtvis en strid mot idén om public service. Och när vi inte då gjorde som han sa så har de sen brutit kontraktet med oss och vägrar visa filmen. Det är många anställda på Sveriges Television och på Sveriges Radio som har haft inblick i den här affären och som har hört av sig till Johanna eller mig och sagt att det här är ju förfärligt. Här gör ni en film som visas över hela världen som får lysande recensioner av världens främsta experter på terrorism och antisemitism. Sveriges Television har varit medfinansiär och vägrar visa filmen. Det är ingenting annat än censur, säger de.
Ja, alltså jag har läst internationella artiklar om det här.
Ja.
Och alla, de är väldigt tydliga. Det här är politisk censur.
Mm.
Det är inte bara experter på antisemitism och terrorism som har hyllat den här filmen. Mm. Den har hyllats överallt där den har visats.
Ja.
Mm.
Och så att det är...
Folkets bio vill inte heller visa.
Sen kommer vi då till Folkets bio. Och, alltså, det är lite grann samma sak. Där att det finns väldigt få biografer som visar dokumentärfilm på bio, på storduk. Och våra tidigare, tror jag, 4 filmer som vi har gjort för bio har distribuerats av Folkets Bio. Och bland annat den här filmen Teater 800 dagen som jag nämnde tidigare. Och i det här fallet hade de då skrivit ett så kallat förbindelse till Filminstitutet att de avsåg att visa vår film på bio när den var klar. Men i den här, när den här filmen då var klar och vi visade den för de ansvariga på distributionen på Folkets Bio, så sa de då att nej, vi förstår ingenting av den här filmen, vi kan inte visa den. Och då sa jag,
det är märkligt, för den är ju rätt lätt att förstå.
Absolut. Och då sa jag, men är det något du inte förstår, ni inte förstår, så kan vi fråga, så kan vi försöka förklara, för att många andra som har sett den som inte har några problem att förstå filmen, det vet de inte, utan de bestämde istället på distributionen på Folkets Bio, samma personer som hade distribuerat våra tidigare filmer, att den här filmen ska de inte distribuera i Sverige. Punkt. Och utan att ge någon motivation. Och det är klart, de kan naturligtvis inte säga, lika lite som dokumentärredaktionen på SVT, Sävström med flera, kan säga att vi är inte överens med filmens innehåll.
Varför kan de inte säga det?
Därför att då är det uppenbart att de strider mot det uppdrag som de själva har och som finansieras av allmänna medel. Alltså, Folkets Bio får ju stöd naturligtvis från många olika instanser. Och de...
Men det är allmänna medel?
Ja, absolut.
Det är våra skattepengar
absolut,
som går till det här.
Ja. Absolut.
Och ni hade ett avtal.
Ja.
Så även om de tyckte det var en dålig film, pacta sunt servanta.
De sa inte alltså att det var dåligt. Fast
lite några år senare så säger Rosmarie Strand på Folkets Bio i en SVT-artikel om saken. Där SVT i sina vanliga försök att vara opartiska inte riktigt lyckas, så säger hon angående Watching the Moon at Night, citat, det var inte ämnesmässigt, den passade inte för bio och ansågs ofärdig, slutcitat, Rosmarie Strand. Så den film som alltså har hyllats och vunnit priser på dokumentärfestivaler över hela världen, den anser Rosmarie Strand på Folkets Bio vara ofärdig.
Ja, och det där är ju...
Det står på SVTs hemsida.
Ja, okej. Okay. Jag har inte sett det citatet, men det stämmer säkert. Däremot så har ju filmen visats då i 15 länder, tror jag nu, och på väldigt viktiga, för oss viktiga plattformar. I New York, i Washington, i London, Paris, Jerusalem, Warszawa.
I Washington, där den svenska ambassadören vägrade dyka upp.
Ja, alltså det var ju också intressant i och för sig, för att det finns en man som heter Walter Reisch som tidigare var chef på Holocaustmuseet i Washington. Och han skrev till oss att han ville gärna visa filmen i Washington. Och han är också Isaac Rabin-professor på ett av universiteten där i Washington nu, efter det att han inte längre är chef på Holocaustmuseet. Och så skrev han det att vi försöker ju i sådana här sammanhang att hitta flera olika partners i Washington för en visning eller flera visningar, så att det får så en resonans så mycket som möjligt. Och han sa då att jag skrev till svenska ambassaden. Jag vet inte om brevet nådde fram till ambassadören, men han skrev det till ambassadören, sa han, och undrade om svenska ambassaden var intresserad av ett samarbete kring en visning eller flera och ett seminarium i anslutning till filmen. Och han erbjöd sig att vara med i panelen, och han hade flera andra förslag på paneldeltagare där, bland annat Bruce Hoffman som är kanske världens främsta expert på terrorism, och Carl Gershman som du citerar i din bok.
Det gör jag.
Och andra framstående opinionsbildare i Washington. Och han fick inget svar, Walter Reisch från svenska ambassaden. Så han ringde då och sa, Han skrattade lite grann så där, för att jag förstår att jag har ju sett din film och jag tycker den är väldigt bra och vill visa den här, men uppenbarligen är den kanske lite kontroversiell för svenska ambassaden eftersom de inte svarar, för annars är det ju, hör det till protokollet i sådana här kretsar att ambassaden svarar när en person som Walter Reich med hans CV och hans institutionella förankringar hör av sig. Sen så fick han till slut svar från någon sekreterare till en sekreterare på ambassaden att de var ointresserade. Och sen när filmen visades i Washington, så till skillnad från när jag varit där tidigare och visat filmer, då brukar just kulturattachéerna just dyka upp eller bara hjälpa till att sprida information om visningar och sånt här. Så har det varit där för tidigare filmer. Men den här gången så var det total tystnad. Ingen kontakt alls och ingen från ambassaden dök upp på visningen. Däremot,
de kanske inte ville göra en höna av en fjäder, Bo.
Alltså det är svårt att veta
hur de resonerar just
hur de resonerar, men det var klart och tydligt ett undvikande som tolkades av Walter Reich och andra framstående företrädare för det officiella intellektuella Washington som att svenska ambassaden inte på något sätt ville förknippas med den här filmen. Och det tyckte de känner ju till den svenska historien från andra världskriget och annat, så att de var inte säkert överraskade över det, utan tog det med som en bekräftelse på en bild av Sverige som de har, som är helt annorlunda än den svenska officiella självbilden.
Det kan jag tänka mig, radikalt annorlunda till och med.
Så att, sen hade vi också en väldigt bra visning på Center for Jewish History i New York. Det är en paraplyorganisation för viktiga institutioner i New York. På Lower Manhattan där Leo Becker-institutet och Yeshiva University och andra organisationer. Och där hade vi också ett seminarium med anslutning till visningen. Det var helt utsålt. Och där bjöd jag in Asra Nomani, en muslimsk kvinna från Washington, att vara med i panelen. För att också ge en plattform för en muslimsk dissident. Och det var jättelyckat. Alltså, Asra Nomani är en fantastisk författarinna och journalist i Washington. Hon var bästa vän till Daniel Pearl, den journalisten från Wall Street Journal som kidnappades och mördades i Pakistan 2002. Så att det var en minnesvärd kväll där. Men det har inte varit så på alla platser. Alltså när vi visade filmen i Paris till exempel, så ställde den svenska ambassaden upp och spred information om visningen i alla fall. Och ambassadören kunde själv inte komma utan någon av hennes biträdande kom där och visade stort intresse. Kanske berodde det också på att det var Conseil Regional i Paris som bjöd in filmen, och det är en slags övergripande paraplyorganisation för Paris och kommunerna runt Paris. Alltså en viktig politisk institution i Frankrike som var väldigt tyngd.
Och det gick liksom inte riktigt att säga nej till.
Nej, i alla fall det kom upp den här kvinnan där.
Och
det,
de skickade ju inte ambassadören.
Nej,
så det är ju en signal i sig.
Hon skrev i och för sig att hon avsåg att komma, men ja, jag vet inte riktigt. Jag noterar bara att det är lite olika på olika platser beroende på vilka individer man har att göra med.
Mm.
Och,
så är det givetvis. Ja. Men den allmänna hållningen, om man lägger ihop Folkets Bio, SVT, Svenska Filminstitutet och Göteborgs Filmfestival, som inte heller ville visa den.
Nej, det var egendomligt på ett sätt.
Och alla de här grejerna finansieras med allmänna medel.
Absolut. Filmfestivalen i Göteborg är ju märkligt, för att eftersom vårt bolag ligger i Göteborg, och så har de alltid varit extra angelägna från filmfestivalens sida tidigare att visa våra, ofta premiär om de kunde, på våra filmer på Göteborgs filmfestival, för att det var en slags flaggskepp för att film görs i Västsverige och så vidare och så vidare. Den här gången var det blankt nej. Däremot visade de den här som går under namnet Ship to Gaza-filmen, den här förskräckliga propagandafilmen mot Israel som även visade som skolbio i Göteborg. Den rullade de ut röda mattan för på Göteborgs filmfestival, medan vår film absolut inte kunde få en visningsmöjlighet där. Men vi såg också året efter en stor film som hade finansierats av Iran om Mohammed, och eftersom det var finansierad av ayatollorna i Iran, så var det många från iranska exilgruppen i Göteborg som var väldigt upprörda över att man visade, som de tyckte, en propagandafilm finansierad från ayatollorna på Göteborgs filmfestival. Och de hade demonstrationer utanför biograferna, men de blev
bortkörda.
Så att det är vissa... Alltså jag tycker det är bekymmersamt att när Filminstitutet satsar så mycket, i det här fallet genom Marianne Arne, på en svensk film som visar så mycket internationellt som den ändå har gjort, att de andra instanserna som finansieras av allmänna medel i Sverige har stängt dörrarna för filmen.
Ja, Marianne Arne, hon skrev ju inte orden i den här SVT-artikeln jag hittar i alla fall, utan hon säger att det är politiska skäl och det är för att folk inte vill se sambandet mellan terrorism och antisemitism. Och hon säger det bara rätt ut.
Absolut.
Men Axel Arnö, som numera är chef på SVT-dokumentär här i Stockholm, han säger att han har sett filmen men tackat nej för att det är en essä och därför, citat, passar inte in i dokumentär utifrån, som inte då enligt honom någonsin visar essäfilmer. Och Docs visar bara, enligt honom själv då, citat, världens bästa dokumentärer. Slutcitat. Så där passade den inte heller in. Men han hävdar att det finns inget totalbeslut på att man inte tar in Watching the Moon at Night. Det bara ser så ut när man lägger ihop SVT Malmö, SVT Göteborg, Svenska Filminstitutet, Göteborgs Filmfestival och Folkets Bio. Mm. Så ser det ut som ett totalbeslut. Mm. Men det är en illusion.
Mm.
Vad säger du om det, Bo?
Ja, alltså det... Egentligen... Jag vet, alltså egentligen... Vill man skratta åt det på något sätt? För alltså, vad är det för... Jag förstår, den här oerhörda, vad ska man kalla det, ängsligheten från... Alltså, det finns ju väldigt många bra personer på Sveriges Television, individer. Så att jag talar inte om Sveriges Television som en enhetlig struktur. Jag talar om tre personer på dokumentärredaktionen som gör sitt bästa för att motverka public service-uppdraget.
Ja, men hur har de hamnat där?
Ja.
Är inte det tecken i sig på att public service i så fall är en inkompetent organisation? Om de inte klarar av att stoppa såna här människor från att nå maktpositioner?
Alltså det är väldigt bekymmersamt. Alltså den här herr Sävström då, som hållit i yxan när det gäller vår film. Han har varit anställd på Sveriges Television i 45 år.
Mm,
eller
bra.
Mer.
Ja, men då vet vi att han har alltså 45 års löner som han är återbetalningsskyldig till medborgarna. Ja.
Han har blivit fälld av granskningsnämnden för den här... famösa hyllningen till Fidel Castro. Och då hade han ju ändå Sveriges Televisions anställda jurister som försvarade hans case.
Mm.
Och ändå blev han fälld för hela temakvällen. Inte för ett enstaka inslag där, utan hela temakvällen.
Men är han kvar? Har...
Absolut. Mm. Och då sa, jag vet att många sa till oss där, han ska ju snart fylla 70, han skulle ju ha slutat för några år sedan, vid 65 eller 67. Så att jag menar, det kanske ordnar sig när han pensioneras.
Nej, det tror jag inte för honom. För jag kommer inte tillåta att han får någon pension.
Men det märkliga är nu att... Nu tror jag att han är 72 eller någonting sånt där. Och han är fortfarande anställd på Sveriges Television. Eller har omförhandlat sitt avtal. Så att han kallas för senior advisor. Eller senior någonting annat. Och i den, så att säga, som har en... Skulle jag vilja säga, med min erfarenhet av hur Sveriges Television fungerar, avgörande makten på dokumentärredaktionen. Och då kan man fråga sig att det känns orimligt. Låt oss ta parallellerna om en chef på Dramaten skulle sitta 45 år som gatekeeper för vissa pjäser eller vissa skådespelare. Människor skulle tycka det var helt orimligt. Eller att Dagens Nyheter skulle ha samma chefredaktör under 45 år. Men på Sveriges Television så kan man ha roller som gatekeeper under 45 år. Och,
ingen vet ju vem du är.
Och trots extern kritik och även intern kritik som har varit väldigt omfattande, vet jag, från människor som dessvärre inte vågat träda fram, så sitter de här personerna kvar och visar prov på väldigt, skulle jag vilja säga, och då talar jag inte om vår film och att den stoppades, utan att de visar prov på ganska dåligt omdöme i olika sammanhang. De visade till exempel 4 timmar med Vladimir Putin på bästa sändningstid, där han fick lägga ut texten här om året då om sin förträffliga politik i Ryssland och internationellt. Det nämndes ingenting om alla de mördade journalisterna i Ryssland.
Eller de terrorister han sponsrar.
Precis. Och är det då ett sammanträffande att det är samma personer som har köpt in den filmen och placerat den på bästa sändningstid som har stoppat vår film? Det är samma personer. Finns det något samband däremellan? Jag skulle hemskt gärna se undersökande journalister som journalister i pluralis, i alla fall en som kunde komma bakom kulisserna i de här sammanhangen. Jag tror inte det finns en enda journalist i Sverige som har till uppdrag eller ger sig själv uppdraget att undersöka hur public service dokumentärredaktionen till exempel, om vi nu tar det konkret, fungerar och har fungerat. Och prövar de så springer de säkert rakt in i väggen, men det måste finnas sätt att komma bakom kulisserna och skildra det här för att och just det här med de här 4 timmarna av Vladimir Putin, det diskuterades ju lite grann i tidningarna att det var smaklöst att göra det. Men det fick inga konsekvenser för de som hade köpt in filmen och placerat den där de gjorde. Mm. Och det är ju
väldigt talande, därför om det inte får några konsekvenser för de här människorna, då finns det ju människor högre upp som har ett intresse av att det är så här.
Alltså, det är naturligtvis så att på dokumentärredaktionen som har stoppat filmen, de har chefer över sig, som du säger. Och Filminstitutet tillskrev då vd på, genom Marianne Arnes, så tillskrev Filminstitutet vd, förra vd på Sveriges Television, Eva Hamilton, nuvarande vd Stjärne, om det här. Och ingen svarade på breven. Johan Elander och jag skickade också brev till vd för att vi ville informera om det här. Fick heller inga svar. Däremot vet jag att frågan om censuren av vår film har varit uppe på absolut högsta nivå inom Sveriges Television, på styrelsemöte och annat. Så att det finns personer som ifrågasätter inom organisationen, men de vill inte träda fram, vilket jag tycker de borde göra.
För någonstans går gränsen mellan att vara en visselblåsare och att vara en medlöpare.
Mm. Och det, man kan fråga sig, vad är det som är så kontroversiellt då i vår film egentligen? För de här människorna just. Och det finns ju olika hypoteser om det där. Det som de själva har berättat, eller den mannen från Malmö TV som kontaktade oss, var ju då att vi skulle visa att USA och Israel var lika stora terrorister som Al-Qaida. Så det har han ju sagt, så det vet vi. Men sen, jag tror också att det här med, det finns många bottnar i det här, för att vi nämner ju också, vi har ju ett ryskt kapitel i filmen också med Vladimir Bukovsky och Sergej Kovaljov bland annat. Det de säger i vår film om Ryssland och terrorism, det är precis motsatsen till vad Putin säger i den här 4 timmars intervjun. Va? Då kan man fråga sig, varför väljer de Putins version och inte Sergej Kovaljov till exempel, som var minister för mänskliga rättigheter under Jeltsin och ordförande för Sacharovstiftelsen och Andrei Sacharovs närmaste man? Varför får det inte sägas i Sveriges Television? Alltså det är bestickande på något sätt. Och just, jag vet att professor Magnus Ljunggren, som var professor i slaviska språk, han tog också upp den parallellen i någonting som han skrev där. Varför visar de Putin men inte Bo Persson och Jan Elanders film? Men de här frågorna får inga svar. Alltså de undviker att komma ut på banan och diskutera sakfrågor med oss och med andra som eventuellt har...
Ja, för de skulle förlora. De har fakta emot sig. Verkligheten emot sig.
Absolut.
Det enda de har på sin sida är över 8 miljarder stulna skattekronor varje år.
Och det är också... Vi ser ju, alltså vi har ju samarbetat med Sveriges Television om andra filmer, alltså som har huvudsakligen kanske stötts av Filminstitutet och vårt bolag och tysk och fransk TV och så vidare, men som har visats på Sveriges Television. Så att vi har ju under åren fått en inblick hur de här mekanismerna fungerar ungefär, så att det är ganska skakande på något sätt. Och man ser till exempel i dagens Polen hur den högerkatolska regimen där har liksom väldigt oförblommerat tagit över polsk nationell eller statlig television. Men även där till exempel så visade de till slut den här filmen Ida, som gjordes av en polsk filmregissör som vann en Oscar här om året, som handlade om hur i det här fallet då en polack hade mördat en judisk familj under förintelsen. Och trots även den polska statstelevisionen, där lyckades man hitta en nisch på något sätt och ändå få den här filmen visad. Även om de sen hade någon paneldiskussion efter filmen där de kritiserade filmen och så vidare. I Sverige så är det väldigt svårt att hitta de här sprickorna i fasaden, menar jag. Men det är inte bara ett svenskt problem, för att jag har en kollega i Tyskland som fick stort stöd från tyska public service-kanalen ARD för ett antal år sedan att göra en film om antisemitismen i Europa. Och han gick alltså grundligt tillväga och till slut hade han gjort en film och visade den färdiga filmen för ARD då. Då sa de att den här filmen visar vi inte. Då blev det ett ramaskri i Tyskland. Även i Frankrike, för det var en samproduktion också med den tysk-franska kulturkanalen Arte. Så att det var artikel efter artikel i tysk press om det här, naturligtvis mot bakgrund av Tysklands specifika historia, om att en public service-kanal stoppar den här filmen istället för att visa den och så får människor bedöma den när de har sett den. Och där lyckades opinionen alltså tvinga tysk tv att visa filmen till slut. Men då visade de filmen med en textremsa som löpte under pågående sändningar. Det stod att ARD delar inte filmarnas uppfattning om detta och detta och detta och detta. Bara som ett exempel på att även alltså, motsvarande public service i Tyskland hade problem med en enorm mening parallell film då.
Jo, men i Sverige som du säger visades den ju inte ens. Nej. Du drog ju igång en namninsamling för att få Watching the Moon at Night visad på SVT.
Ja, det var egentligen inte vi som gjorde det, utan det var alltså, människor som vi känner som hade inblick i historien som startade upp det. Och väldigt blygsam skala från början, men hux flux hade 1600 personer skrivit under det här öppna brevet till SVTs vd. Och väldigt många så att säga, kända och välmeriterade opinionsbildare i Sverige och internationellt. Många framstående forskare också i Frankrike och USA om terrorism och antisemitism. Där de bad SVTs vd att häva den här censuren av filmen. Och de här namnen har naturligtvis skickats in till SVT, till vd där, men vi har aldrig fått någon reaktion på det.
Nej, det är faktiskt...
Så att det är som att, jag vet inte riktigt. Det finns ju... Du är väl orienterad i de här frågorna, det som kallas för BDS till exempel. Boycott, divestment och sanctions som riktas mot Israel. Mm. Det vill säga att man ska boykotta och inte investera i Israel och genomföra sanktioner mot Israel. Den här BDS-rörelsen som det kallas är väldigt stark inom populärmusik och film av någon anledning. Det finns många exempel som har skrivits om i internationell media också, där företrädare för den här BDS-rörelsen till exempel kontaktar tv-bolag, filmfestivaler, biografer som ska till exempel visa en israelisk finansierad film eller en film som är en samproduktion med Israel och så vidare och säger att det här ska ni inte visa.
Jag kallar det för arisering 2.0.
Precis, och hotar då att bojkotta festivalen eller artisten i fråga. Alltså som Madonna och Rolling Stones och Paul McCartney till exempel, de har ju talat om detta offentligt. Mick Jagger har sagt att jag spelar i Tel Aviv oavsett vad BDS säger. Mm. Och på samma sätt Paul McCartney. Men många andra populära artister, man kan kalla dem så, som kanske inte har samma ekonomiska oberoende som de här tre, har ju ställts inför svåra problem när deras skivbolag och andra har hotats av bojkott från BDS-rörelsen om de till exempel uppträder i Tel Aviv. Mm. Eller filmare som visar sina filmer på israeliska filmfestivaler. Mm. Och Ken Loach då, som har vunnit 2 eller 3 guldpalmer i Cannes för sina filmer och som är liksom på det sättet en väldigt mainstream-figur, han är så att säga symbol för den här BDS-rörelsen. Men den BDS-rörelsen består av 100 och 1000 individer i olika länder som i kapillära nätverk är väldigt aktiva och väldigt skickliga på att gripa in i sådana här situationer när man vill bojkotta en film eller en artist vars uppfattning man inte delar. Det skedde till exempel i häromåret, vi blev inbjudna att visa just Watching the Moon at Night i samband med 27 januari, alltså årsdagen för Auschwitz befrielse. Det var i Linköping och det var kommunen som stod som värd för det här. Och allting var programsatt och klart och så. Sen så blev vi kontaktade då av en av dem som var ansvariga för de här aktiviteterna och sa att du, vi har ju bjudit in er film och vi vill absolut visa den. Vi tycker det är en jätteviktig film att visa. För den visar ju också att andra världskriget är inte slut. Men vill bara låta er veta det att vi har blivit kontaktade av väldigt många människor, kommunanställda och utanför kommunen, som har kontaktat oss och krävt av oss att ta bort er film från programmet. Men, sa den här mannen då, jag står vid mitt ord, jag tycker att film är väldigt bra, de kan inte rubba mitt beslut att vi säger film. Och den blev visad där till slut. Och han sa det också offentligt i samband med de här offentliga visningarna då 27 januari i Linköping, att han hade blivit utsatt för de här påtryckningarna. Dessvärre ofta, och när det gäller svårigheten att visa vår film i Sverige, så även om vi inte är israeliska filmare, så har vi med två civila israeliska offer för terrorism i filmen. Och vi har visat vår film på Cinemateken i Tel Aviv och Jerusalem, och det tycker vi är väldigt bra. Och vi har visat våra tidigare filmer på festivalen, israeliska filmfestivaler, och det tycker vi också är väldigt bra. Så vi är emot en kulturell bojkott av Israel.
Varför?
Därför att, ja, på 30-talet så fanns det ju en kampanj från de tyska nazisterna då att bojkotta judiska butiker. Och 75-80 år senare så finns det en kampanj från BDS bland annat att bojkotta den judiska staten. Och det finns ju uppenbara paralleller. Och för oss är det självklart då, på samma sätt som man var emot nazisternas bojkott av judiska butiker, så är vi emot BDS-opinionens bojkott av Israel som stat. Så att jag sätter en ära i att visa vår film i Israel. Och dessutom är ju Israel, som alla vet, som vill veta, den enda demokratin i Mellanöstern med väldigt blomstrande kulturliv också inom filmindustrin och så vidare. Så att det är självklart för oss att besöka Israel, att om vi får inbjudningar visa vår film där. Men jag vet flera filmer i Sverige som har sagt till mig personligen att de skulle aldrig visa sin film på en israelisk filmfestival, eftersom Israel mördar palestinska barn och så vidare och så vidare och så vidare. Och den här opinionen sipprar ju in också på institutioner, allmänfinansierande, alltså institutioner som finansieras av allmänna medel. Den här BDS-ideologin sipprar ju in där också. Det är säkert en del av förklaringen till varför Göteborgs filmfestival inte visade vår film till exempel. Vi har visat filmer på biograf i Göteborg, på den stora paradbiografen på Götaplatsen i Göteborg. Den var fullsatt. Sen så bokade vi in ytterligare en visning, och av någon anledning så ströks den visningen av biografarrangörerna. Och så vidare och så vidare. Och så
privata
vidare.
Biografer?
Det är en Folkets Hus-biograf som ägs av Folkets Hus-rörelsen, heter det.
Så det är inte en privat? Även om de råkar ha en bolagskonstruktion, ja, så ja. Är det... Mm.
Okay. Och det var ju affärsmässigt korkat, för de hade kunnat tjäna pengar på biljetterna och sälja ytterligare.
Fast de förlorar väl på alla affärer de gör med Iran, Pakistan, Turkiet och Ryssland?
Ja, de gör ju inte affärer just den här biografen med dem, men jag tror det är en fråga om socialt tryck helt enkelt. Alltså att,
tystnadskultur kan man
ja,
säga.
Ja, precis. Så att det där är ju, det är en slags grupptryck som är väldigt, väldigt starkt i Sverige. Starkare enligt min erfarenhet. Och då har jag bott i alla fall i 5 andra länder också. Starkare än i något annat land. Starkare än i Polen, starkare än i USA. Och det är så lågt i tak när det gäller vissa frågor här. Och jag bara hoppas att det blir fler sprickor i den här konsensusmuren. Vi gör vad vi kan för att också vara transparent om de här frågorna. Få upp dem på dagordningen på något sätt. Alltså det är det här, det som är så påtagligt i Sverige tycker jag, även på de här institutionerna, det är att istället för att ha en offentlig debatt till exempel, de kan göra så på SVT då att vissa filmen, bjud in oss, bjud in någon som har en motsatt uppfattning när det gäller samtida terrorism och antisemitism, så kan vi ha en diskussion om det. Det vet jag flera som har skrivit till SVT och föreslagit. De får heller inga svar på sina förslag för övrigt. Men det vore ju, tycker jag, en resonabel sätt att göra. Va? Jag tror att det fanns en sån ansats på Utbildningsradion, alltså TV, Utbildningsradions TV, för att de kontaktade oss efter det att SVT hade sagt att de inte ska visa filmen. Och det hade kritiserats då i DN och Svenskan och på många ställen. Då blev vi kontaktade av en kvinna på Utbildningsradion som sa så här försiktigt, ja, vi har hört om den här filmen, den verkar ju väldigt intressant. Och kan inte du skicka över en länk så att jag tror att vi gärna skulle vilja visa den. Jag blev överraskad. Ja, det gjorde jag det. Hon skulle höra av sig då inom kort och en månad gick och två månader gick, tre månader gick och vi fick inget svar. Då tog vi kontakt igen. Ja, vi kan inte hitta länken.
Mm-hmm.
Den måste ha försvunnit någonstans. Kan du skicka länken en gång till? Och så vidare. Och sen så sa den här kvinnan i fråga, och jag har anteckningar från de här samtalen, att hon personligen tycker att det här är en väldigt viktig film, att den borde visas, men hon måste ju förankra det, som det heter på svensk byråkratprosa, i gruppen och så vidare och så vidare.
Och
så vidare.
Och alla andra grupper på SVT, ja, måste ha sitt att säga till, och skulle, på summa summarum.
Skulle återkomma i det här fallet och, mm, och hon återkom aldrig. Nej. Jag stötte på säkert 2 eller 3 gånger och svarade aldrig på det här. Och Marianne Arne då, helt oberoende av oss, tog kontakt med dem också och frågade där att om det nu är svårt att visa den på SVT, kan inte Kulturkanalen eller Kunskapskanalen eller SVT Utbildningsradion då visa filmen i alla fall, så att den inte är, och ja visst, det låter väldigt intressant och så vidare och så vidare och så vidare. Sen rinner det ut i sanden och personerna i fråga återkommer aldrig, svarar inte på brev. Så att det där är ju att man som upphovsman, om man har gjort ett verk som x antal människor tycker det är för kontroversiellt, så försöker de osynliggöra oss och verket.
Mm. Det är det första steget och sen så blir det sinnessjukdom och efter det så är det våldtäktsman och sen är det rasist, nazist, pedofil. Ja, absolut. Vad som helst utan att bemöta argumenten.
Så att det där tycker jag, det är lite, alltså man kan nästan skämta om det, för att det är så nästan parodiskt beteende. Alltså det är sån att man istället för att adressera de här frågorna rakt på sak, man kan ju ha en annan uppfattning om internationell terrorism, internationell antisemitism och vilka det är som står bakom och vilka konsekvenser det får och hur Sverige agerar eller något annat land. Men för sjutton, varför är det så svårt i så fall visa filmen och diskutera det? Alltså det ja, det...
Av den anledningen att det finns inga argument på deras sida. Inte ett enda.
Nej.
De ljuger.
Och alltså jag har en liten förhoppning att eftersom jag vet att det finns bra personer på Sveriges Television, om det är någon av er som lyssnar på det här som anställda på Sveriges Television, så kom ihåg att jag vet att det finns väldigt bra personer där som är väldigt upprörda över det här.
Lyssna på Bo noga och vet att jag är inte lika förlåtande.
För att det är liksom en, jag ser ju ett, det finns ju ett liksom lite märkligt mönster där också. Först när vi försökte göra den här filmen om hur Sverige och övriga Västeuropa tystade informationen om förintelsen, då den filmen som vi försökte göra för 25 år sedan, som absolut inte gick att få en enda krona till samproduktionsstöd någonstans i Sverige. Till att man då, så att säga, till och med efter att man har finansierat en del av den här filmen, vägrar att visa den. Alltså det är som om ingenting har hänt på de här 25 åren och de här sakerna hänger samman på något sätt. Alltså och ändå så är det ju så att de här frågorna som vi tar upp, det är liksom frågor som vi nämner ju också i den här senaste Watching the Moon at Night. Vi har ju tagit upp det här med apropå andra världskriget då, att till exempel även de västallierade, trots att de judiska ledarna i Centraleuropa vädjade explicit att de västallierade skulle bomba rälsen till Auschwitz våren 44, så vägrade de västallierade att göra det. Mm. För att inte ens tala om Sverige som naturligtvis undertryckte all information. Men vi nämner det också, och det är liksom även den frågan är ju liksom känslig än idag. Alltså, i samband med en annan film vi gjorde bara som en liten utvikning om det. Det var en film som heter Återkomster som hade premiär 94 tror jag. Som handlar om Johanna Elanders arbete som stillbildsfotograf. Men huvuddelen av filmen handlar om hur hon försöker rekonstruera vad som hände hennes påsk. Hennes judiska släktingar i Tyskland under förintelsen. Och i samband med premiären då så tog vi initiativ till en större konferens nere på biografen Sitta här i Stockholm. På temat Världen visste, världen teg. Om hur informationen om förintelsen som fanns där för alla som ville veta från 41-42 undertrycktes i Sverige och även i andra länder. Och vi bjöd just Walter Lacœur då som huvudtalare. Det var absolut fullt på biografen Sitta. Det var långa köer, alltså nästan ner till Dramaten. Alltså det var aldrig sett så många människor där. För det finns, tror jag, fortfarande ett stort intresse för att riva upp de här frågorna. Alla vill inte vara en del av tystnadens konspiration om de här frågorna. Och det var väldigt intressant. Alltså, och Walter Stelt, som är världens främsta expert på de här frågorna utan tvekan, ställde de här frågorna på sin spets. Så det blev många artiklar i tidningarna, men det ebbade också ut på något sätt. Och jag har ju följt också diskussionerna sen på 90-talet väldigt nära kring bildandet av Levande historia och den konferens år 2000 som Göran Persson, dåvarande statsministern, tog initiativ till om förintelsen och antisemitismen. Och de här frågorna är väldigt kontroversiella idag 2019 i Sverige om hur Sverige agerade under andra världskriget. Och det förbluffar mig för att ingen av aktörerna som då var verksamma inom politiken lever ju fortfarande.
Men det är folks föräldrar och far- och morföräldrar. Och vi har dessutom exakt samma utrikespolitiska doktrin idag. Mm. Eller ja, något modifierad, men mer eller mindre samma. Affärsmodellen är ju vad affärsmodellen är. Men vi är inte ärliga mer än längre.
Nej, och det är väldigt bekymmersamt tycker jag. Jag förstår det inte, för jag tycker det är mycket roligare att i någon mening leva i sanningen och leva i lögn, som Václav Havel brukar säga.
Ja, alltså, personligen så tycker jag att om en film bara innehåller saker som är bra, då är det ju en reklamfilm. Ja. Drama får du ju om du har bra och dåligt, för då har du ju punkter att pendla emellan, så att säga. Men jag vill i alla fall tacka så jättemycket för att du kom hit.
Tack så mycket.
Det har varit ett sant nöje att ha dig här, Bo Persson. Jag hoppas att väldigt, väldigt många ser din film på Vimeo. För där finns den att hyra i alla fall.
Och jag hoppas det blir fler visningar av filmer på biograf trots allt här och var i Sverige. Den har ju visats i alla fall i några städer där enskilda biografer har visat den. Och det har varit väldigt intressanta och väldigt välbesökta visningar.
Jag tror dig, och tack för att du kom hit.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik som gästats av Bo Persson. Vill du sedan läsa min bok Det här är en svensk tiger, så gå in på aronflam.com igen, eller öppna en till flik där du också skriver aronflam.com och beställ den där. Andra upplagan håller också på att ta slut nu, så jag hoppas att jag snart får lika negativa reaktioner som Bo Perssons Watching the Moon at Night. Jag säger inte att jag inte älskar tystnad, men en riktig sågning eller två tror jag precis är vad boken Det här är en svensk tiger behöver för att människor med insikt och intelligens ska få upp ögonen för den. Har du redan köpt Det här är en svensk tiger kan du alltid värma dig med en t-shirt, en hoodie eller en varm kopp kaffe med budskapet Krossa socialismen på. Både t-shirten och muggen finns dessutom i färgen julrött, så det är en både uppskattad och passande julklapp till din vän som fortfarande är fast i socialismens ondskefulla garn. De är bara bittra, kom ihåg det, socialister, för att det är svårt att leva i en utopi när verkligheten hela tiden är i vägen för den utopin. Var därför en kapitalistisk hjälte och köp honom eller henne en t-shirt eller mugg. Men framförallt, köp boken Det här är en svensk tiger, och tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik genom Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. 37. Ditt stöd uppskattas och välkomnas. Svåra tider stundar och jag har resor att göra för den här poddens, det vill säga din räkning. Mer om det i ett annat avsnitt. Tills dess, jag heter Aron Flam. Ha en god tidsenhet.